Vel, det var for å løse de der spørsmål som alltid løper, ikke løser det, men også antyder synspunkter på det der, så skal jeg peke på noe som gjør at vår tidsoppfatning her som syndagsadventister blir annerledes enn alle andres. Og det er helligdomstjenesten. Og det er veldig lett å snakke om disse ting, for det er veldig godt kjent for dere. Hvis vi nå tegner opp helligdommen sånn her, som vi pleier å gjøre, med en forgård og selve tempelet, med det hellige og det aller helligste, som vi nettopp hadde i samme skoleleksen, med brennofferaltet og med det her vannkar, og med skurebrødsbordet og lysestaken og rødkofferaltet og paktens ark. Og så med inngangen her, et forheng her, et forheng her og et forheng her. Og så setter vi et sånt lille kryss her, det skal forestille korset eller noe sånt. Der hvor man slakter dyr, ikke sant? Og så har vi den der helligdomsoppfatningen som gjør at vi har en misjon i å tale om tid. Og derfor jeg sa i min, jeg tror jeg annonserte det der program der, det står et eller annet hvorfor vi vil noe. Hva står det der da? Det står her, hva er det spesielt adventistisk i forståelsen av vår tid? Ingen religion, intet sekulært system i øst eller vest vil oppgjøre og avslutning som adventisten vil det. Hva gjør spådom mer troverdig enn spekulasjon? Spådom og spekulasjon, det er jo bare spill på ord, men altså, det er det jeg skal forsøke å si, antyde, med det som du kjenner allerede. Når vi har denne oppfatningen av helligdommen, så har vi i den forbindelse et presteskap og et offersystem, som nå dere kjenner veldig godt. Og hva går det ut på? Når det går ut på følgende, tell det hva du allerede vet, at ute i leiren står det en synder. Og denne synder, han er skyldig, og han er en syndbærer, han bærer sin egen synd. Denne synder her, han tar da et offerdyr og går inn i helligdommen, og der legger han hendene på dyret og bekjenner sin synd, og symbolet velter sin skyld over på lammet, som så dør. Med andre ord er denne syndebyrde, billedlig talt, overført fra leiren her ute og lagt inn i forgården her. Etter at det er skjedd, så vet du at det blir med å brenne dyret og ha blod her ved alt og så videre, men alt det der går vi over nå lett, og så sier de at presten overtok nå, og han tok denne skyld som bodde, at han spiste en flis av det kjøtt, eller han tok blodet med seg inn her i helligdommen og stenket det her på forhenget mellom det hellige og det aller helligste her. Og det gjorde han hver dag, hver morgen, hver aften i 365 dager om året, ikke sant? Og så hadde vi da, som det står beskrevet her, en soning og en forsoning i helligdommens forgård. Og det som har skjedd er, altså i vår sammenheng, at se det Guds lam som bærer verdens synd, og han er presten, og han som gjør forbønn, det du har oppnått er at synden, syndebyrden, skylden, er nå fjernet fra leiren og overført til helligdommen. Det er derfor det står at han skal bære mange synd. Mange, det er det bibelske uttrykk for de som tar imot frelsen, altså de frelste, de mange. Han skal bære mange skyld. Han er syndbæreren. Slik at synderen ikke bærer det, men at en annen bærer det i hans sted. Det er sted for tredende offer, som det heter. Når det nå skjer en soning og en forsoning i denne her helligdom, her i forgården, og når du leser i tredje Mosebok, de første kapitlene, så står det om og om, om igjen, du skal ta og gjøre sånn med blod og sånn med dyr og sånn og sånn og sånn. Og så står det hver gang, så står det, dette skal være en soning. Det skjer en forsoning, en soning, en forsoning. Det vil si at noen som er på kamp med hverandre blir forsonet. Det er hver du og din kone har vært uenige om noe, så blir dere forsonet. Det sluttes fred. Det er skjønt. Det er det beste jeg vet. Jeg har vært på kanten med konen flere ganger, så ender det der. Og det er alt i lykken igjen. Ja? Det er en forsoning. Så enkelt er det. Mennesket kan forsones med sin Gud, som det kan forsones med sin neste. Og det står at det skjer i helligdommen. Man har sluttet fred. Og derfor det første sted du kommer her, det er altså her der, ikke sant? Så kommer du her. Og når vi nå har en forsoning her, så spør mange, og har spurt, og det er et godt spørsmål, hvorfor må vi ha en store forsoningsdag når man hver eneste dag har en forsoning? Er du med på det? Hvorfor skal vi ha en forsoningsdag her en gang om året, når man hver eneste dag har en forsoning? Du hører spørsmålet. Jo, for billedlig talt så står man her med en skyld overført til helligdommen. Och denna helgedomen ska rensa, som det heter. Därför man har ett uttryck, man ska rensa helgedomen. Man ska bära ut igen den skyld som är båret in. Därför hade man på den stora försoningsdagen dessa två böcker, en för Herren och en för Assasen, alltså en för Gud och en för Satan. Och den för Gud blev slaktet, som allt representerade Gud blev slaktet. Gud död istället för människor. Men han för Assasen och Satan blev icke slaktet. Och när prästen har varit inne här och gjort den sista soning på den stora försoningsdagen, den ena dag i året, så kom han ut och så la han skylden på hodet på den boken för Assasen. Och så blev denna här bok förd ut utanför lägren och så lagt fri. Och det var bara för att fortälla att den skyld och den synd som var i lägren må fjärnas från lägren. Och den måten att få den fjärnet på, det är att få den in via detta här vaskeri, som en har kallat det, detta här kosmiska vaskeri. Och man bär in sitt skittentöj, får det vasket, för så och bär det ut, och så är det rent. Och det är utan fläck och lyte, som det står i detta bildspråk. Så har Gud uppnått det som ingen andra guder kan uppnå. Det är att skilja synd från synderen. Och så får du hålla öre stift. Är det danska man säger? Hålla öre stiven. Det är det frälsen går ut på. Det är att skilja synd från synderen. Varför? För ellers går synderen till. Har gått i grunden. Vi hørte bil i dag formiddag, slo på radioen og hørte siste fem minutter av prekenen. Og jeg må si, det lyder ikke så godt, for de messer hele tiden. Og det blir sagt, det verden trenger er syndstilgivelse. Hvorfor trenger verden syndstilgivelse? Fordi verden har syndet. Det var så. Det verden trenger er penger. Hvorfor penger? Verden har ingen penger. Altså, det verden trenger er å bli av med sin synd. For det er det som er problemet. For det er ikke sånn at fordi du og jeg er skyldig, så blir vi tilgitt. Er det sånn? Nei. Du blir ikke uskyldig fordi du er skyldig. Nei, når du er skyldig, så blir du skyldig. Tilgivelse får du når betingelsene for tilgivelse er til stede. Og betingelsen for tilgivelse er en sånn karakter at synden skilles fra deg. Og det er det som betegnes med dette, at en mann går og har syndet og er skyldig, han velter skylden over på en annen, han går fri, og synden kommer ut av leien, og mannen står tilbake i leien uten skyld. Det er derfor vi kan betegne dette på følgende måte. Hvis vi nå sier at vi tar dette bildet fra helgedommen, alt dette er jo bildet vi taler, og det er det ingen her som er i tvil om. Så er det sånn at på den store forsoningsdag som foregikk her, det aller helligste, så lå folket utenfor her og ba i påvente av det som fant sted her inne. Og det som da fant sted var at denne siste forsoning måtte godtas eller forkastes. Hvordan skulle den der siste forsoning godtas? Jo, hvis den som hadde bekjent sin synd og gått inn i helligdommen med den, lot den bli her. Det kunne jo være at denne her synden her var en som lignet oss andre, som etter at vi har angret vår synd og bekjent den og vendt oss fra den, så tar vi den tilbake igjen. Kjenner du det problemet? Ja. Og så står vår Herre her og han vil forsone. Og mens han står her og skal sone min synd, så gir jeg beskjed om jeg skulle gjerne ha den tilbake. Altså. Jeg vil gjerne hisse den opp enda en gang. Så har du den gamle feil som du har levd med hele ditt liv, den vil du ha tilbake. Og så det du gjør, det er at du nekter han å være skyldbærer og syndbærer for deg, så tar du den tilbake og så står du selv og bærer den. Og så sier du, hvor lenge må Kristus stå der for å sone din synd? Inntil du er villig til å la han beholde synden så han kan sone den. Han kan ikke sone den hvis han ikke har den, altså, billig talt. Derfor henger det med i frelsen at du må ha det som foregår her og her og her med i frelsen, så blir du ikke frelst. Det er derfor vi har sagt, og bildet er jo enkelt. De kristne har beklaget at jødene kom til å gå i stå her i forgården. For jødefolket, vet du, som er antydet i går, og som er ofte forsøkt å fortelle adventister og kristne, ofte forsøkt å fortelle kristne, også ikke adventister, at jødefolkets problem er at de er her i forgården. De holder påske, I väntar på att påskelammet, det egentliga påskelammet, Messias ska komma. Problemet är för dem att Messias är kommit och har varit här och är inte i förgrunden längre. Därför vill vi finna att judarna, de står ännu här och tror inte att han har varit där. Men den kristna kyrka har haft en tendens till att stå här och säga han har varit här, han är fortsatt här. Och så snackar man om korset och korset och korsets blod. Och det är helt sant det de säger, det är bara det att malplacerat i tid. Uppgaven är löst. Du med? Och därför att bli stående här är en förnektelse av vad Kristus gör. Det är därför att kristenheten, den kristna kyrka efter pinsfesten, kom till att säga att judefolket, de förkastade Kristus i och med att de inte gick till himlen med ham. Då Kristus for till himlen för att göra något för sin menighet i himlen, så stod judarna tillbaka i förgården och offrade ett lamm. Och det förstår du väl lätt. Hvis du tänker på det på den måten att hvis du kommer här ett år för Kristus och offrar ett lamm i troen på att han ska komma, så förkynner du vid din offertjeneste att du tror på han som ska komma. Hvis du offrar det samma lamm ett år senare, så förnekter du han, ikke sant? Och det är det judarna gör alltså. Vid att offra det här förnekter du han. Så kommer det nästa steg. Kristenheten gick med på att Kristus gick till himlen och sen till helgen, pinsevästens dag, och gick in i det helge. Så kommer, ifölje vår uppfattning av Daniel, den påstånd att Kristus i 1844 går in i det allra heligaste. Och då blir det prekärt att bli stående här, hvis han är där. Är du med på det? Och det är det som beskrivs av Ellen White. Det brukar hennes syn, för det är väldigt klart, och det virker mega dramatisk. Du ska läsa det där, det står i Early Writings, så par andra städer, och hon fick ett av syn och hon säger så, jag blev vist i ett syn, bildligt, att Gud, Fadern, beveget sig från det helige till det allra heligaste. Och så skrev hon till henne och sa, såg du Fadern, blev det så han ut? Så säger hon, jag såg inte Fadern, så en sky bevege sig, och jag visste att det var Fadern. Och så såg jag, Sonen bevege sig efter han in till det allra heligaste, och det är det som beskrivs i Daniels syn. Det står ju så en som lignar en människosön föres fram från den gamla dagen. Troner blir satt, böcker blir öppnade, alltså rätten blir satt, 10 000 och 10 000 och 1 000 och 1 000 änglar omkring, och så ska det avgöras vem tillhör Guds rike. Och så jag blev vist en scen där, då Gud gick in därifrån därtill och Kristus blev fört fram för han. Och då såg jag, säger hon bildligt, att det är så folket som tillbad, de som trodde på Kristus, de låg här och tillbad. Okej? Okay? Men du ser, en del av folket stod upp och gick in med han. Och de som stod upp och gick in med han kom till att utgöra kärnan i adventmenigheten som överlevde skuffelsen 1844. Och så kommer det nästa. Som jag är glad jag slipper att säga det själv, därför jag citerar henne, nu är lättare att citera henne, så har du ryggen fri. Hon säger, då det skedde att någon av denna gruppen stod upp och följde med Kristus in, blev någon fortsatt knelande här ute och tillbad Kristus som om han var i det helige, men han var ju gått in i det allra heligaste. Och då såg jag att Satan försökte att ta den plats Kristus hade haft i det helige och uppträ som deras förlöser. Och hon säger den, alltså Satan omnät sin inspiration på den, och den inspiration var full av lys och sannhet. För vad blir det sagt i den inspiration? Det blir sagt allt det som är sant om Jesu lidelse och död för människor, på människors vägne, och Jesu hjälp till att leva ett rätt liv, alltså skurbröden och lyse och förbön, inte sant? Det var fullt av lys och sannhet, men det manglet något avgörande. Däremot står det, de som gick in med han, det de fick var att Kristus åndet sin ånd på dem, och det lys de fick var också ett stort lys och fullt av sannhet och kärlighet. Och därför kom sannheten och lögnen till att ligga sida om sida, och så är tragedien den samma för den kristna kyrka som står här som det är för juden som står här. Är ni med på det? Och det är det vi som syndagsadventister menar när vi säger att adventbevegelsen är en historisk bevegelse.